Hej Sam, välkomna till Simpodden Hultén och Jansson. Vi har nu kommit fram till upplaga nummer 83 och i den här upplagan ska vi få stifta bekantskap med personen Mikael Rosén, förbundskaptenen i Open Water Mikael Rosén och också författaren Mikael Rosén. Dessutom ska Bosse Hultén och Thomas Jansson snackar lite om aktuell simning och vi sätter igång nu med detsamma. Simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 83. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Mikael Rosén, dagens gäst, Thomas Jansson, ständigt återkommande i denna podden. Varmt välkomna till simpodden Hultén och Jansson nummer 83. Speciellt vänder jag mig då till dig, Micke, som är med här för första gången. Hur är läget just nu?
Det är bra, det är bra. Även fast det inte är öppet vattenläge utomhus just nu i Sverige, men det... Det pyr. Folk ser fram emot säsongen.
Och du Jansson då?
Mår förträffligt som alltid, vet du, när man ska få chans att prata lite simning. Och extra fint idag då, eftersom vi har en sån kvalificerad gäst.
Vi ska snacka om personen Micke Rosén. Vi ska snacka om förbundskaptenen Micke Rosén och författaren Mikael Rosén. Kan det vara ett lagom pensum för dagen, min herre?
Ja, jag borde ju behärska det i alla fall.
Jag tycker det, det är väl du. Vi har frågorna och du har svaren. Mikael Rosén simmar som någonstans långt tillbaka började med den här klorfyllda världen. Berätta för oss, var började hela någonstans?
Började faktiskt med att jag var den enda i min klass som inte kunde simma. Uppfyllde simkunnighetskraven efter andra klass. Och då var det Fagersta simklubb som var hemmaplan då, Fagerstahallen. Knackade på lite grann. Det var inte så roligt att simma tyckte jag. För man blev blöt och kall och jag hade något tidiga... Alltså jag var ju ganska ranglig av mig. Jag var 190 cm lång och vägde 59 kilo i sjätte klass tror jag. Och det var inte mycket som skyddade mot kyla då. Jag började simma i Fagerstahallen med Lena Bragesjö som är en av mina första tränare som nu tränar Sara Junevik en del. Och sen blev ett rätt bra gäng så... En från varje grundskola som senare också blev lite simmarprofiler. Niklas Öhman var med och simmade i landslaget på 100 frisim. Och Mattias Janvall har varit tränare i Stockholmspolisen och Tyresö under många år. Där. Så vi hängde ihop och valde simning som idrott. Gick vidare till simgymnasiet i Älvsbyn. Vi var inte så bra... Som juniorer, sådär, vi var inte så tidigt utvecklade. Vi hade en morgonträning innan gymnasiet och det vet jag kan vara mycket mer på andra håll. Eller kunde då i alla fall. Killarna PG tränade i Väsby, de körde utan bara den. Men vi skyndade rätt långsamt och så hamnade vi alla tre hos Åke Hansson i Älvsbyn. Det var en lugn och trygg miljö.
Ja, det var det väl va? Massor av snö och många röda hus och nära till simhallen. Och... Ja, det ena och det andra.
Exakt. Det fanns inte så mycket som störde där på folkhögskolan där. Så det fanns ett flipperspel på byn.
Vilka år var du uppe i Älvsbyn? Så vi hamnar rätt i tid här.
Ja, jag är född 1974 som Lars Ölander då. Han tog ju hem några av nyttopriserna på Vasadoppet och vad det hette i närheten. Och sen började vi då 1990 då. Så då var det en höjning av träningsnärvaro och träningsfokus rejält då. Men unga människor svarar ju bra på det där.
Men hade du haft några framgångar som ungdomssimmar, som sumsimmar, innan du kom till simgymnasiet uppe i Älvsbyn?
Lokala, ja, simningen är så finurlig så att kommer man med i länslag i Västmanland, det är en framgång per se. Och sen kommer man med på Sumsim Riks, då är det en jätteframgång. Så jag tyckte jag hade haft framgångar tillsammans med mina kompisar, och Mattias och Niklas då. Men de var ju inte som vad som skulle komma då, när vi började träna riktigt seriöst. Och från att ha varit, jag missade Sumsim Riks precis i min åldersklass, så kom jag med som 11 tror jag, på 1500 och 200. Simmade riksfinal i Umeå, där man var gamla simhallen där. Man var glad att man inte simmade ryggsim eftersom man hade snedtak då.
Ja, det var inte helt lätt att orientera sig där.
Nej, jag var glad att man simmade frisim då. Första riksfinalen var när jag var, gick ettan på gymnasiet då. Sen ett år senare, istället för att vara nummer 11 i min åldersklass, så var jag nummer 5 bland seniorerna, stora seniorerna, med Anders Holmers och kompani.
Hände mycket där på en gång alltså?
Ja, Åke hade ju lite koll på, Åke Hansson som var tränare, han hade koll på hur mycket vi tränade. Det blev ju en del, jag kommer ihåg vi simmade 270 000 något oktober och sådär. Det var ju, det hinner man inte riktigt med om man kör 3-4 gånger en timme i veckan som vi gjorde innan då. Så ja, men det var en bra miljö där uppe. Alla basillerna frös väl. Så här, vi höll oss rätt bra skick där.
Tävlar du fortsättningsvis också för hemmaklubben?
Ja, en hel del tid då, till fjärde året där, då jag gick över till Sundsvall. Det var jag och Tobias Marklund, Jens Johansson som gick över samtidigt och tränade för den karismatiska Hans Bergqvist då. Mm. Men innan dess, ja, tredje året i Älvsbyn så var jag på väg till, nej, det var andra året, ja, tredje året, då var vi på väg till Kalix internationella tävling på Kalotten.
Då hände det någonting.
Ja, det small till. Det var dåligt väder, eller svårt väglag i alla fall. Så vår minibuss krockade med frontalkrockan med en bil. Mm. Och jag hade bälte som alla andra i bussen, men eftersom jag var lång, 199 cm nu då, slog jag i balken ovanför vindrutan. Och jag hade ingen aning om vad som hände. Jag vaknade först en dryg vecka efteråt på Umeå lasarett på neurologen där. Jag hade affekterat kraniet, så jag hade 60 stygn i huvudet där. Mm.
Det var en lång resa tillbaka sen, vill jag minnas.
Ja. Men samtidigt så var det på något sätt hittade jag att jag skulle göra mer och mer av det här som jag gillade och som jag fastnat för, simningen då. Så jag tror det var 100 dagar utan vatten. Och sen var det 120 dagar utan att jag simmade lite hårdare. 130 dagar utan voltvänner. Och sen efter 160 dagar, då ser man skolmatchen där uppe. Och det var mitt första lopp då efter smällen. Och då fick jag det att fungera väldigt bra. Så jag gjorde 15.52 på 1500 och var först i skolmatchen då. Mm. Och det var ju med den tiden mått var det jättebra simmare då. Som Jundström simmade på Hallsberg och även Marcus Ahlström som var väldigt duktig då, SM-finalister då. Mm. Mm. Det var...
Så du satte personligt rekord så kort tid efter den här svåra rehabiliteringen?
Ja, inte riktigt personligt rekord, men det var i alla fall en bra tid då. Mm.
Vad var personliga då? Så vi har, för, så vi har ordning och redan i vårt kartotek.
Jag tror jag hade gjort 15.41 då.
Okej.
Okay. Det kan vi komma in på senare, men tiden har gått framåt på just långa frisimsträckorna. Det är intressant. Sen körde jag några år i Sundsvall. Vi körde lite mer styrketräning. Hasse försökte få igång mina ben. Jag var en sån här Holmert-simmare som simmade bara med armarna i stort sett. Och så har man tur och man höll ihop ganska rakt med resten av kroppen. Så det finns ett antal sådana som de blir mindre och mindre vanliga. Men Hasse lockade även till Lasse Frölander, så jag fick vara med och vinna någon lagkapp på SM på 4x100 fritt.
Det var otippat.
Jag kan vara en av de långsammaste muskelfibrer som har vunnit 4x100 fritt på SM då. Så jag hade 53 låga i långbassäng, tror jag då.
Hur länge höll du på i Sundsvall sen?
Ja, fyra år där. Det var 5-6 år där. Bara 1,5 år provade jag på en gammal dröm. Det var meningen att jag skulle åka över till USA och prova. Fast då kom bilolyckan lite i vägen då. Så då ville jag vara hemma hos mina föräldrar. Tog ju där ganska så här, ja, de var ju på väg att förlora sin enda son. Så det gjorde väl att vi kom varandra lite närmare då. Trots att vi var från Fagersta till Älvsbyn, är det 100 mil ungefär i runda slängar. Så det var ganska traumatiskt att de fick höra om ett olycksbud då. Men det har ju slutat lyckligt.
Har du haft några men av det här senare, eller du har kunnat fungera som du tycker helt oklanderligt efter olyckan?
Så neurologerna säger att det är svårt att veta, eftersom när man är 18 år, då är man på väg att utvecklas, så är det lite svårt att veta vart det håller på att hamna. Men det är ingenting som jag skulle kunna tänka störas av nu i alla fall. Det tog ett tag, jag fick ju lära mig prata på nytt och tog ett tag innan man sa stol när man menade stol. Det lät om. Nya gränser då. Men jag tror att aktiviteten i hjärnan är den som håller igång den oavsett skick. Så, men jag testade i alla fall 3 terminer i USA.
Ja, var?
I Las Vegas var jag. Det var 2 svenska tjejer, Petra Müller och Victoria Ness, hade varit där ett tag. Och sen hade jag haft tidigare en svensk tränare, Magnus Millard, som var tränare i
Karlstad.
I Karlstad. Mora också där.
Ja.
Han har också varit på en podd så här och berättat om vad som hände i hans liv, bland annat där borta. Men det är en annan historia.
Det är en helt annan historia.
Ja, mycket, mycket spännande. Mm. Men det var roligt. Än en gång hamnade jag i ett bra gäng som var på väg att bygga någonting. För i Älvsbyn byggde vi från att vara lite knackiga till att vinna skolmatchen. I Sundsvall var vi ett gäng som byggde från norrländska mästerskapen till att bli svenska rekordhållare. Jag var med och hade 4x200 rekordet, och det höll sig i, ska vi se, det höll sig 12 år till superdräkterna, tror jag. Och så var det främst Lars med att simma det laget, så det var kul. Man blev lite. Ja, men det var roligt att få känna på och simma i internationell miljö. Vi var 7 stycken som åkte till från skollaget som åkte till Sydney sen på OS. Så det, även om det inte var någon medalj, för så var det en kille som kom femma på 100 fjäril och sådär. Det var roligt och lite, så på lite globalistiskt perspektiv på simningen också. Jim Rossetts tränaren där, som var på samma sätt i 30 år.
Men det blev bara 3 terminer.
Ja, jag hade en utbildning från Mitthögskolan hemma, så det passade bra att bygga upp. Jag var ju 23-24 då.
Ja,
Sådär.
ja.
Så det funkar ju även för dem som har missat det första året. Funkar att åka något år.
Sen när du kom hem från USA, var är vi då i tid?
Då är vi 2000, 99-2000. Jag vann mitt första SM-guld individuellt, tror jag då. 98 var det. Ja, just det. Det var alltså första terminen där. 1500-prisen. Så man är 4-1500 några gånger. Och öppet också.
Hur många SM-guld har du?
Ja, räknar man allt så är det 19. Och jag tror det är 7 individuella och 12 i lag. Fast jag ska inte ta gift på det.
Och de individuella, där räknar du också open water i det, eller?
Tror det var ett eller två där också.
Finns det något sånt där lopp i den där serien utav vinstlopp som sitter extra hårt eller varmt inne i hjärnan?
Ja, det var en fantastisk känsla att känna när jag tror jag hade tagit kanske 15-20 SM-medaljer och så 98 på hemmaplan i Sundsvall. Då fick jag vinna 1500. Fick och fick, men det kostade lite möda då. Det var roligt, men annars lagkapperna är helt fantastiska. Som när vi med Fagersta, som kanske är den minsta klubben som någonsin har vunnit ett lagkappsguld på junior-SM, vann 4x2 92 i Göteborg. Det var det stort. Det var jättestort. Och det känns fortfarande. Mattias Janvalls pappa dansar lambada på parkeringen utanför Vallhallabadet. Det finns på film. Det är fantastiskt att få tänka tillbaka på sådana grejer. Och man gör det tillsammans med de här fyra, eller de här fyra som är med i laget gör det tillsammans. Så det pratar vi fortfarande om.
Och det är liksom, det är de här loppen du helst vill lyfta fram i efter karriären, eller finns det något ytterligare, något internationellt lopp som du tyckte var bra?
Ja, jag var inte ute så jättemycket internationellt sådär, men det som är helt fantastiskt är Vansbrosimningen. Eftersom det är då upp nu då till 10-15 000 människor som simmar samma lopp. Och det blir ett sånt grymt härligt fokus och sån missionsresa som de nu som har vunnit de senaste åren, som Anton Björk Teuscher och Simon Banna, Ivan Sitic och Andreas Warsburger, de blir så i fokus. Och det blev man även på den gången jag vann. Jag vann 3 gånger. Det var spännande. Sen tittar man tillbaka på det, jag skulle ha passat ganska bra att köra 25 kilometer som simmarämne då.
Varför då?
Ja, jag svarade ganska bra på det här att simma långa sträckor. Så jag simmade till exempel 4x3000 på start 35 minuter och hade den sista på 33,0. Och det är inte så jättefort om man bryter ut en hundring. Men det är ganska fort om man ligger i 2 timmar och 18 minuter och gör samma hastigheter då. Så ja, jag kunde göra lite sådana grejer.
Och
Samtidigt.
du gillar det?
Ja, jag gillar det där. Gillar lite grann fortfarande också eftersom jag gör sådana här swimrun-lopp på lite längre sträckor. Ö till ö har jag gjort 4 gånger då. Som en fantastisk uppenbarelse. Och sen gjorde jag en grej som heter Morocco Swim Trek före jul då. Som man simmar 30 000 meter i Västsahara, Marocko, på 4 pass då. Så det är fortfarande.
Det gjorde du nu, alltså precis julen 17.
Ja.
Om du skulle tvingas ner i en, tvingas, ursäkta uttrycket, ner och simma en 1500-ring, om du får några månader på dig nu, vad landar du på idag som snart 44-åring? Eller du kanske har fyllt 44 redan?
Jag fyller snart. Men
Ja.
för några år sedan gjorde jag väl 16:43 kanske. Då var jag väl 35, 36, något sånt där. Så jag tror att någonstans där ska man kunna hamna om man vill göra en satsning.
Har du någon teori om hur mycket av försämringen som beror på att du inte tränar för det på det viset du gjorde när du var ung och vad mycket som kan bero på ålder?
Ja, alltså ålder. Jag har läst en halv läkarlinje och åldern verkar vara lite mindre än vad man förut trodde. Man behöver inte ha käpp och hatt när man fyllt 50 sådär, utan det går. Janine Longo är ett jättebra exempel. 4 dagar före sin 50:e födelsedag så var hon, tror jag, 2/10 från att ta en OS-medalj. Vi har Dara Torres som presterade när hon var 40 plus och sådär. Så det såklart det finns individuella variationer och hur frisk man får vara. Så där. Men jag tror att det går att simma rätt anständigt högt upp i åren.
Anders Åkland, en av de här Vasaloppskillarna, han har ju sagt i några sammanhang att han skulle vilja bli den första 50-åring som vinner Vasaloppet.
Ja, kör han.
Så det är ju på samma tema.
Ja, nej, men det jag håller på honom. Det är det här med tiden. Man ska bara saka sin tid.
Ja,
tiden är en begränsande faktor i mycket. Men du, var tog din bassängsimningskarriär slut? Eller har den inte tagit slut?
Nej, den ebbade lite grann. Så här. Jag vann 4x2 med Södertörn 2005. Då var jag 31. Då. Mm. Fick simma både lagkapp med Lars i Sundsvall och med Stefan Nystrand i Södertörn. Så jätteball, jättekul. Vinna 4x100 med Södertörn också där. Sen körde jag nog inte ett enda pass på första terminen på läkarlinjen. Andra terminen började igen, för då började med dissektion. Och då tyckte man det luktade så mycket. Jag gick och duscha på GH och sen hoppade jag och simmade lite grann en halvtimme. Och sen blev det mastersimning då, så första mastersloppet då gjorde jag relativt så här kallstart 4:28 på en 4-hörning. Ett år senare gjorde jag 4:17 och ett år senare gjorde jag 4:08. Så då började jag tillbaka. Mm.
Så där fick du så att säga en ingång i, ska säga, vuxensimningen.
Ja, det är roligt. Jag har ju tränat lite. Jag började träna Hellas Masters redan när jag var aktiv igen. Och Neptun Masters också. Mm. Där. Sen har jag lite mer halkat över på breddträning. Så jag coachar lite sådana här som kommer direkt in från någon form av nybörjarkurser, nybörjarbehov. Ja, jag är duktig på att träna, men jag kan inte simma. Jag vill köra en triathlon. Så fick jag bland annat ett samtal när jag satt jag var på en simresa i Kroatien, så ringer någon. Jag sitter på muggen och då hade jag ett Måns Möller heter jag. Jag skulle köra en triathlon, så. Ja, men vad bra. Då skissade jag ihop något sånt där att han kunde köra då. 2016 skulle han kunna köra en olympisk och 2017 skulle han kunna köra en halva och 2018 skulle han kunna köra en hel Ironman då. Mm. Det är tyst i luren så här. Ja. Men jag är ju redan anmält till Kalmar då. Och det var 3-4 månader fram i tiden. Ja, men då kan vi börja träna lite grann när du kommer hem då. Det är ju om min tanke där. Så började träna lite simning 2-3 gånger i veckan då. Vart det tyst igen då? Ja, jag ska ju cykla från Stockholm till Aten då. Så han gjorde sitt Ironman, första Ironman då. Då hade han gjort 6, 7, 8 simningar då. Men han krålade hela vägen, så det var ball. Så han minns det med glädje, även om det var en lång glädje då. Mm.
Och det är det så du Är kontakt med simningen i vardagslag idag eller fortfarande?
Ja, lite grann så här nu. Ja, det är jag ju. Jag simmar lite intermittent så där. Så ibland är jag på någon simresa eller någon simresa. Det kan det bli 2 gånger om dagen. Och så ibland kan det dröja en vecka innan jag kör. Då. Så. Men ja, det är naturligtvis bäst om man kan få till det lite grann. Men det är inte så jävla lätt i Stockholm, Göteborg och Malmö med simhallstider och kunna känna sig att man kan ligga och simma där man vill.
Nu känner jag att nu går vi över till den här andra rollen ganska snart här som vi har diskuterat och vi ska snacka om. Du är ju förbundskapten för Open Water-simmarna. Kan du på något sätt sätta in Open Water-simningen i Sverige i ett sammanhang och hur det rent organisatoriskt fungerar runt dig och dina arbetsuppgifter?
Ja, det ska vi se. Alltså, för något år sedan då jobbade jag med som ansvarig för bredd, elit och arrangemang. Mm. 20%. Och det där växte ganska mycket och då behövde jag tillsätta en som hade lite större tid. Och då blev det Hasse Nilsson då, som han jobbar med administrativa på Masters, på öppet vatten, bredd och arrangemang, stötta där. Och sen har jag fortfarande kvar elitbiten på en volontärbas då. Och,
så du har ingen anställning idag?
Nej, det har jag inte. Men jag har ju bra stöd av det som finns på kansliet då. Så framförallt av Hasse, men Kenneth hjälper till där han kan och så vidare. Det finns en bred stöttning där. Ekonomiavdelningen så där, så man inte behöver lägga allt för mycket kraft på sånt som man inte kan. Mm. Mm. Så vi började och 2013 var första säsongen då. Och började vara närvarande på tävlingar. Och vi försökte ju väl, det finns en Vansbrosimning är den stora externa sponsorn i den här, extern och intern då. Och vi ville ha deltagare på OS. Det är liksom slutkardemumman i den här satsningen. Och då den enda som har gjort någon sån satsning innan jag började var Ellen Olsson som körde OS-kvalet och körde några världskupper. Och lade ner ganska mycket tid på simningen i Trelleborg där hon tränade.
Men, Eva Berglund deltog ju på öppet vatten 2008, ska vi inte glömma.
Nej, absolut inte glömma, men för min tid då.
Ja.
Och korrekt. Men Ellen var det som jag hade och som hade visat intresse när jag klev på dem. Och hon tog nästa steg och började träna på ett ställe där man pratar öppet vatten till middagen. Hon åkte till Saarbrücken i Tyskland som är ett av kanske 5 ställen i Europa där man har den möjligheten. Då. Det är tillräckligt stor grupp. Så de hade, tror jag, de har väl haft upp till 6 stycken som representerar på internationella mästerskap just där då. Så hon tog flera kliv och tar fortfarande flera kliv. Då. Så representerar vi på junior-EM och någon Europacup och så här lite försiktigt. Och så får man se hur bra håller de svenska, de som har simmat 1500 till exempel. Då. Vi har ju hittills, innan Victor har vi inte haft någon som har varit i mästerskapsfinal. Ja. Så man kan väl säga så här, det man eftersöker då, det, först måste det vara en ganska habil, en bra simmare som kan hänga på en klunga. Sen har vi en modell när vi är ute och tävlar där man planerar vad man ska göra tillsammans med ansvarig tränare och ibland i gruppen som är iväg. Och sen försöker man genomföra det. Och planering, den innebär hur ska man försöka ladda upp med att sova, hur ska man försöka, när ska man gå upp, När ska man göra uppvärmning och vad ska man göra och vad ska man ha för rutiner runt själva inmarschen? För om man tittar på simning i bassäng, då är det långa, långa dagar, ofta i 4 dagar. Det är försök och final. Men i öppet vatten, då är det boom, över på, man kan säga det, 5 timmar. Mm. Det är 2 timmar före, 2 timmars race och så lite efter prisdelning. Så, tjuff, det är klart. Där. Men vi har planen, vi försöker genomföra den och sen det briefar vi så vi blir bättre nästa gång. För det handlar mycket om att ha bra beslut när man simmar i öppet vatten. Så ska man simma längst bak i klungan? Ska man simma yttervarv, innervarv? Ska man hålla ögonen på någon speciell? Ska man hålla en högre frekvens för att vara lite varmare? Eller ska man hålla en lägre frekvens för att spara energi? Sådär. Så det finns ganska mycket att stoppa in i den här variabeln. Och det viktigaste, gör man ett bra val, då är det inget problem. Men gör man ett dåligt val, då måste man försöka göra ett bra val nästa gång. Så Sara Sjöström och Lars Ulander och kompani, all ära. Men de kan ytterst på undantag följa sin plan utan att bli störda av simmare runt om eller av vädersmakter och strömmar och vågor och sånt där. Så skulle jag säga att det krävs en nivå till av en öppet vattensimmare som måste anpassa sig hela tiden.
Ja, som exempel det, jag vet inte om ni kommer ihåg när Eva Berglund simmade VM borta i Melbourne 2007 när hon fick maneter på kroppen och fick alltså kraftiga brännskador, men hon fullföljde ju 10 kilometern ändå eftersom det var en del i planeringen fram mot OS 2008. Så det är ju precis som du säger, det tillkommer väldigt många parametrar som du inte kan kontrollera eller styra över.
Så nej, man försöker hålla sig borta från när man arrangerar tävlingar från de mest aggressiva marina livsformerna. Ja. Men hon kom ju faktiskt 7:a då, trots att hon var helt förstörd efter på bilderna. Då. Så det är sånt vad de brukar säga, de här bana öppet vattentränare. De brukar säga öppet vattensimmare är tuffa.
Mm. Vad ska vi ha för framtidstänk? Om svensk open water. Kan det bli någonting i Sverige? Går det att bli open water simmar genom att träna i Sverige?
Ja, det går ju faktiskt att bli bra. Jag tror att det är så här att man blir allt som oftast, de allra flesta som är bra på internationell nivå, de kör i bassäng, når en rätt bra tröskel, sen kanske man inte lyckas simma så jättefort i bassäng, eller man kanske inte planerar det. Det finns flera stycken som Jack Burnell och Mark Papp och Spela Perse och flera riktigt bra internationella öppet vattensimmare som inte är så hävliga i bassäng. Och det viktiga är att man kan hänga på den här klungan på ett bra sätt, spara krafter och sen sätta in stöten eller kunna placera sig då. För allt som oftast då hänger den här stora klungan på i cirka ja, så 10 kilometer, så kanske det går ett tåg sista varvet. Om det är någon simstark som vill försöka rycka sönder. Jordan Willimowski är en sån kille. Aurélie Müller är en sån tjej. Eller så blir det huggning när det är 500 meter kvar. Och just det här med att ändra tempo från ett högt tempo till ett jättehögt tempo är någonting som inte är helt självklart. Marius Sabrimovic vann VM på 1500. Han vann 2007. Och han försökte så här, 10-12 lopp, han försökte kvala in till OS i Rio. Men han fick det riktigt inte att fungera när han var med folk. Han var tvungen att ligga lite ja, på lite för högt tempo. Så han hängde inte med när de växte tempo.
Det var ju samma med Grant Hackett. Han försökte ju i Sevilla. Mm. Och kom ju dit och uttalade sig lite kaxigt faktiskt. För att med tanke på hur överlägsen han hade varit på 1500 under många år. Men när de passerade 8 kilometer. då var det över för hans del. Jag funderar på om han blev topp 10 ens till slut. Men det kommer jag inte ihåg. Jag reserverar mig för det.
Ja, sen var jag med på Gregorio Paltinieris första tävling. Och han har väl naturligtvis inga problem att ligga på ett högt tempo. Men om man tittar på hans lopp i bassäng har han aldrig växlat tempo. Han har legat på sitt höga tempo som var tillräckligt för att vinna. Men där fick han, där kom han fyra då. Fick stryk av Rasovski, ungare och två ryssare.
Ja, så summa summarum, det är en egen tävlingsform och man kan inte jämföra. Det innehåller komponenter som inte finns i bassängen.
Ja, men jag tror det är viktigt att jämföra och plocka med lite olika faktorer. För man kan inte bara låta bli och simma
Nej, du måste ju simma fort trots allt.
När har vi den första svenska toppsimmaren i open water?
Ja, jag kan väl lite kort berätta vad de har gjort då, så de som varit då. Den som Ellen Olsson var ju en placering från att bli inbjuden till OS i Rio. Så hon fick till sitt absolut bästa lopp dittills på rätt ställe. Hon kunde behärska sig själv och sen vet du bara, det är en fiktiv fråga om SOK hade tyckt att det var intressant. Men hon var en placering från uttagen. Så tar hon nästa steg, då är hon ju där uppe. Men hon behöver leverera. Och sen hade vi den bästa lagkaptiden i stafetten. Som jag tror det skulle kunna heta. Team Event heter 4x1250 är det på EJM från förra året. Och JVM också. Och då var Viktor den som var snabbast där. Och det är bäst. Sen har vi sådana som Viktor har. Han är så snabb så han, och kan växla tempo på så bra vis. Så han ska kunna göra det på flera olika sätt. Men sen har vi två killar då, som Elliot Söderman och Kristoffer Jedel som har provat ganska bra det här. Elliot var nia på junior-EM och Kristoffer var nummer 6 på Europacupen i Köpenhamn. Då. Och de har lite mer den här Paltrinieri, fast inte riktigt lika kompetent. Men de har en hög fart. Och de ligga och tåla lite stryk och sådär. Det har de visat redan. Men de behöver utvecklas ytterligare för att kunna ta hem en spurtstrid till exempel. Men nu ska bägge med plus Viktor till Qatar i mars och köra en världscup då. Som är väldigt...
Du, lite framtidsspaning där på open water i svensk simning. Det ska vi följa extra mycket framöver naturligtvis. Det tredje benet eller tredje kapitlet i det här snacket ska ju handla om Mikael Rosén, författaren. Både Thomas och jag, vi har ju läst din baby och ditt förslingsverk som du gav ut 2016. Ganska sent, var det inte så?
Ja, jag skulle komma ut före OS, men sen måste ju saker och ting... Ja, det är en jävla process det där, för jag körde ungefär ett år på halvtid och försökte få fram den där. Och sen vissa dagar tycker man att man ska skriva, avsätter en hel dag och så får man fram två ord. Vissa dagar sätter man av för världens flyt och så blir allting refuserat av redaktören sådär. Och ibland skriver man ihop någonting på någon bussresa eller någon tågresa som bara funkar jättebra. Där. Ja, jag hade jättebra stöd av Mattias Nyqvist där som såg till att det hamnade i strukturen som inte tillsammans gjorde upp sådär med 8 olika vinklar och titta på simningen då. Där vi försökte få med lite historik, en liten case-studie och följa en simmare på lite närmare håll. Lite vetenskap och lite självhjälp i varje kapitel. Då. Mm.
Vi har gett beröm för den här boken tidigare också i olika sammanhang. Riktigt Ja, underhållande att läsa. Är det, blir det någon fortsättning på det här, man tror?
Ja, jag har faktiskt committat till att göra en till. Jag var ner och checkade lite i Qatar för några veckor sedan. Och där stötte jag på en något så underbart som en klubb som har 150 medlemmar och en 50 och en 25 med divingplattform för sig själva. Och dessutom har de den här interaktionen där de lägger in det så att mellan 10 och 12 på dagarna då det var kvinnor som är där. Och sen hade de ett jättespännande arbete med neuropsykiatriska funktionshinder då, med barn som hade lite extra special challenges. Så här. Allt från Aspergers till Down syndrom då. Och där är det svårt att tänka mig att det ligger någonstans så långt som de gjorde där i Sverige. Det är spännande. Mm. Mm. Och sen, det finns många olika nedslag man kan göra, men just att resa runt världen och hitta olika ja, behjärtansvärda berättelser, det är kul. Och sen väva ihop dem med det här stora ramverket som simningen är.
Hade du tänkt att skriva en bok till, ska vi säga, med samma struktur och tanke och tråd i som du har gjort nu, där du liksom lyssnar av lite olika delar inom simningen, eller har du något annat fokus på den här boken som du ska skriva nu, eller du har inte kommit så långt kanske?
Jag har kommit ganska långt, så jag vill skriva någonting som är ungefär som en tvåa. Det ska vara lika intressant för alla personer som uppskattar boken. Men sen ska jag också försöka lösa det med de som ska... Man måste ha ett förlag bakom sig och en agentur så där. Och det verkar gå ganska bra med det på väg. Den är översatt, den här Öppet vatten som den heter, till engelska då. Och inte tecknat med någon, men vi ska prata om det finns ett förlag som är intresserad av att ge ut den i världen då. Vilket är roligt med missioneringen där.
Ja, alltså för mig, jag har ju precis som Bosse varit med i många år, och man har tagit del av spännande saker genom åren, både i skrift och lyssnat på och så vidare, men den här boken träffar väldigt mitt i prick. Jag kan tänka mig att i stort sett alla som på något vis sysslar med simning har, precis som du är inne på, har glädje av den här boken, just av de skäl du sa, att den är både informativ och du kan hämta kunskap och lättsam skriven. Kanon, jag blev jätteglad.
Och sen ville jag också att det skulle bli en liten så här, till exempel för farsan som kanske har spelat hockey, kanske inte har gjort någonting, som hamnar på en simträning och ska lära sig lite om det underbara med sporten då. Så det vägen in, så att det också ska kunna gå och komma dit via boken.
Gött, ja, men då önskar jag dig lycka till med arbetet med nummer 2 då.
Ja, men tack.
Ja. Någonstans här drar vi strecket för dagen. Jag tror det finns anledning att komma tillbaka till dig, Micke, lite längre fram på säsongen. Och då ska vi snacka open water, bara rakt upp och ner så att säga, om det program som finns och lite annat smått och gott för alla er som är intresserade av det. Men vi drar ett streck just nu, och ett stort tack för att du ville vara med.
Ja, men tack Thomas, tack Bosse.
Ja, och tack till dig också Thomas. Du och jag kommer tillbaka här om en liten stund, men nu så tackar vi lyssnarna och Micke så här långt. Hej och tack! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Bulten och jag.
Jaha, då var det bara Jansson och Hultén kvar i sändning nu och vi ska ha med oss lite mer i den här podden innan vi avslutar för dagen. Undertecknad var i Lund på VADC som var, ska vi kalla den, världstränarskonferens med två olika spår. En för de som jobbar med simlärning och de som jobbar med simträning. Och det var väldigt spännande och intressant och ett oerhört ambitiöst program som simklubben Poseidon ritar upp vartannat år in i Lund. Där skulle du varit med, Jansson.
Ja, som jag sa när vi var inne på det förra gången vi pratades vid, så skäms jag än en gång att jag inte prioriterade in det i almanackan. Jag har ju följt det här evenemanget sedan det startade för i princip 7 år sedan eller något sånt. Och imponerande program, imponerande att Lund gör det här, och det är ju då framförallt och gud, nu fick jag hjärnsläpp på namnen.
Torbjörn
Holmberg såklart, va.
Och hans fru Hilde Hansen.
Ja, ja. Och jag tycker ju egentligen att när man går igenom det de har klarat av varje år, att det borde vara väldigt mycket mer svenska ledare där, inklusive mig själv.
Mm. Två stycken tränare från topp 25-klubbarna i Sverige.
Ja,
det är lite för lite. Men det är många andra, och det var många intressanta föreläsare. Den jag tyckte var mest intressant och som jag blev imponerad av, det var John Atkinson, High Performance Director i Kanada, som redogjorde för de kanadensiska planerna från 2013 och framöver mot 2024. Och det var väldigt intressant att lyssna på hur seriösa man är i Kanada och hur noggrant man mäter, väger och tar tag i hela simningen helt enkelt. Det är inte så att det bestäms dagen innan vem som ska simma i lagkapparna, utan det är en lång och gedigen planering och en träning för det som komma skall. Redan idag vet man, har man planer för alla lagkappslag i Tokyo till exempel. Sen finns det möjligheter och öppenheter att det kan förändras och sånt. Men man har en plan. Och man har en plan som alla är införstådda med. Alla har jobbat igenom. Alla har godkänt. Och det är väldigt spännande att höra hur man diskuterar. Hur man säljer det här till sina aktiva. Och hur man tränar dem på att klara av allt som kan hända i de här sammanhangen. Från alltså mediala motgångar till sjukdomar inom laget, skador, olika laguppställningar och olika scenarier. Ja, det är intressant.
Kanada har ju från och till genom åren haft toppar, men frågan är om inte det man genomförde i Rio är nästan det bästa man har gjort på ett olympiskt spel. Så det är klart att de kommer åka till Tokyo med stort självförtroende och har nog starka ambitioner. Så det ska bli jättespännande att se att de kan leva upp till det. Ja, intressant, Bosse. Mm.
Och det fanns mycket annat smått och gott där som var av yppersta klass som man skulle tycka att fler borde ha lyssnat på. Men de som var där, de var oerhört nöjda, tror jag. Du, vi skulle snacka lite föräldraroll också. Det här med att coacha sina egna barn och sett. Det är en fråga som dyker upp ständigt inom idrotten. Vad har vi att säga där? Du har tänkt till lite i förväg.
Nej, det kanske är att
överdriva,
men vi har ju också i det här ämnet varit inne på det i podden några gånger, och nu har det ju varit lite reportageserie och så på TV, och det har varit på en del lokala radiostationer, Småland till exempel, där man har grävt lite djupare. Och i väldigt många idrotter så är det ju outbildade ledare eller föräldrar som är med, och det kanske inte då alltid är så lätt att skilja på rollen som förälder och rollen som ledare och så vidare. I simningen är det ju lite kanske åt andra hållet, att vi har inte så många föräldrar på kanten, men vi har väldigt många unga. Så ser det ut i alla fall i de flesta klubbar jag har träffat på. Och det är klart att då kanske de ändå har en utbildning i den här utbildningsdelen som simförbundet har, men å andra sidan är de väldigt unga och ska ta hand om andra unga. Så det är komplext det där, hur den idealiska eller ledaren ska se ut inför de unga simmarna i det här fallet då. Men kokar man ner allt det här, så tror jag ändå vi ska försöka få upp nivån, alltså åldern på de som är ledare, men inte pruta på kravet på utbildning. Och hela tiden ha fokus på det här att det är en bra miljö för barnen. Mm.
Det är ju de som är i fokus naturligtvis, och ja, är viktiga i det här sammanhanget. Och ingenting annat.
Nej.
Du, ja. Att vara förälder och träna sitt barn, det hörde jag en intressant föredragning om häromdagen när Anna Lindberg berättade om sina år med mamma Ulrika Knape. Det var klart intressant. Det finns för- och nackdelar naturligtvis. De två lyckades bra, men det finns andra som inte lyckas kanske fullt lika bra.
Ja, både du och jag har ju genom åren varit med om när vi hade önskat att kanske inte föräldrarna har varit inblandade. Men sen som du säger så finns det ju då goda exempel åt det andra hållet. Så att om man skulle generalisera, så skulle jag säga som så här: det är svårare att vara en bra ledare om du också är förälder. Mm.
Du underlättar inte alltid.
Nej, det tror jag inte. Det, om man väger in, och då tänker jag enbart inte på det barn man är ledare för. Barnet är ju en grupp i ett sammanhang, så det tillkommer ju också sådana faktorer. Mm. Hur uppfattas barnets föräldrar som ledare, och orättvisor etc. etc. Så att det är nog en fråga som vi alltid ska ha på något vis i fokus ändå.
Ja. Sara Sjöström är ju en ständig programpunkt hos oss här. Vad har hänt runt henne de senaste dagarna?
Och det är ju inte egentligen på grund av oss, utan det är på grund av henne. Mm. Hon hela tiden poppar upp. Ja, nu har ju Len utsett henne också, och det var väl hur naturligt som helst att vara också Europas bästa simmerska 2017. Och den titeln tog hon då ifrån Katinka Hossu, som tror jag 4 år i rad har blivit utsedd till detsamma. Så att det var bara en ytterligare bevis på det oerhört stora idrottsår som Sara hade 2017. Mm.
Och ikväll när vi har spelat in detta då, för det gör vi nämligen fredagen den 26, ja, då är hon med i Skavlan på bästa sändningstid klockan 21 ikväll tillsammans med Joel Kinnaman. Finns hon i tv-rutan. Och det blev väl intressant att höra henne där i det sammanhanget också.
Verkligen. Mm.
Grand Prix i helgen simmas i Malmö. Det simmas ju bara ett enda Grand Prix under säsongen. Och det simmas i Malmö lördag söndag. Med, ja, man har fått faktiskt lite förbättring av startfältet här bara senaste dygnet. När Velimir Stefanovic dök ner från Serbien. Europamästare på 2-400 frisim tidigare. Och det är då svensk elit, serbiska simmare, där är lite nordiska simmare. Men ett GP om året, det är inte mycket till GP-cirkus nu för tiden.
Nej, det har jag inte så mycket synpunkter på. Men däremot tror jag att jag i hur många år som helst i rad efter första GP har uttryckt mig ungefär så här: är det verkligen nödvändigt att simma så långsamt första GP som man gör? Om man nu ändå ska tävla, ska man inte se till att göra det på riktigt hög nivå? Tänk om jag kunde ha fel den här gången. Så när jag läser på söndag kväll så är det: wow, här har man verkligen förberett sig så man gör högkvalitativa resultat. Det Nej. Vill jag se på GP.
Jag tror inte du blir sansboj där. Nej. Nej, jag är tveksam till. Ja, vi får se.
Men det är vad jag hoppas.
Ja. Du, jag ska ner och titta. Vi ska dela ut priset till årets nykomling i svensk simning också på lördag kväll. Det är ju starkare konkurrens än någonsin i de sammanhangen. Så att, det ska väl bli riktigt kul att få avslöja det.
Det är bara att titta på alla som har varit med under varje månad under året som har gått.
Mycket hög kvalitet.
Ja, verkligen.
Ja. Snart är det OS. Vinter-OS.
Ja.
Och vad tycker vi om det?
Ja, jag menar, jag gillar ju vinteridrotter. Det kanske man inte tror när man hör mig schavottera över längdskidsportens utrymme i SVT. Men nej, vad jag tycker är att jag blir jädrigt besviken på den olympiska rörelsen. IOK, eller IOC om man säger det på engelska då, nu har de satt munkavle på de som ledare som vill tycka något kring att man låter ett Nordkorea och Sydkorea spela ishockey tillsammans. Jag har inga synpunkter på om det är rätt eller fel. Det finns, man kan se det från olika håll. Men det som skrämmer mig, det är den här maktstrukturen som är att de ska sätta munkavle på och man får inte uttala sig, alltså ledarna i det här fallet, några svenska ledare. Och också att man stänger av människor utan att redovisa grund och utan att redovisa att man har åkt fast i dopingkontroller. Det är värsta Nordkorea-stil tycker jag. Och i det sammanhanget så tycker jag inte det blir bättre av att vi har i vårt eget SOK den maktstrukturen att det är de som bestämmer vilka som ska få åka på ett olympiskt spel när det finns så oerhört tydliga regler i stort sett alla idrotter på hur man ska kvalificera sig. Och då tycker jag respektive förbundskapten inte var fjärde år ska hamna i klorna på SOK, alltså Sveriges olympiska kommitté. Och för Sveriges olympiska kommitté, de gör ett jättebra arbete på utvecklingsarbetet i vardagen. Och det är bättre att man ytterligare skärper upp. Men uttagningsproceduren tycker jag ska skötas av förbundskaptenerna. Du frågade mig vad jag tycker om att det är snart OS. Det är väl ungefär det jag tycker som jag sa nu.
Ja.
Ja. Ja, ja. Mer makt åt folket.
Precis. Du, nu har vi faktiskt fyllt vår kvota här i tid.
Så att, jag tycker att vi gjorde det för flera år sedan.
Det är säkert så också. Nu ska jag vårda min förkylning här under helgen och så hoppas vi att ni alla där ute mår bra.
Och nästa gång är det ju Jenny och sen rapport ifrån Viktor.
Ja, just det. Jenny, ja. Jenny. Så är det. Det blir bra det.
Ja.
Då är ni varmt välkomna tillbaka, alla ni lyssnare som står ut med oss och som har intresse av att lyssna på Simpodden Hultén och Jansson. Hör gärna av er. Vill ni att vi ska snacka om någonting speciellt så mailar ni till simma@telia.com. Jag tar det igen, ganska enkelt att komma ihåg. simma@telia.com. Där kan ni skriva och tycka om det här med Simpodden Hultén och Jansson. Du, Jansson, ha det bra. Så hörs vi. Tack publiken.
Samma. Hej då.
Hej. Jansson. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.